Aftonbladet Daily presenteras av Mindfulness-appen.
Gängkriminaliteten fortsätter att vara en av våra mest omdebatterade samhällsfrågor. I takt med att den organiserade kriminaliteten fortsätter riva ner rubriker så fortsätter debattörer, kriminologer och inte minst politiker att diskutera hur vi bäst kommer åt de kriminella gängen. Men vad säger egentligen de som är föremål för själva debatten? I det här avsnittet ska vi prata med en som själv har ett långt brottsregister och som i flera år varit med i ett gäng, men som nu har hoppat av. Hur ser man inom gängmiljön på diskussionen om hårdare straff? Och vad tror en ex-medlem egentligen är bästa receptet för att komma åt gängkriminaliteten? Det och en del mer pratar vi om i dagens avsnitt.
Ja, nej, men jag kommer ifrån ett ganska stökigt familjeförhållande. Två missbrukande föräldrar. Mycket våld i hemmet.
Det här, det är Rickard som är gäst i dagens avsnitt. Och det är med honom vi tänkte prata om gängmiljöer, hårdare straff och hur man kanske egentligen kan förhindra att folk blir en del av den organiserade kriminaliteten. Men först måste vi prata om hur han själv hamnade där han hamnade. Precis som Rickard själv sa tidigare så har han en stökig barndom. Han åker in och ut mellan olika fosterfamiljer och barnhem och när han är 7 flyttar han till en förort till en svensk stad. Han beskriver själv en situation där det ofta är bråk.
Till slut så lärde jag mig där också liksom, att våld är någonting som får folk att hålla käften.
Vi hoppar fram några år. De unga tonåren är stökiga och kantas av småbrott, våld och droger. Rickard har en äldre bror som vid det här laget gått med i ett gäng i staden.
Och jag såg som sagt upp till honom och jag tyckte att det var det coolaste som fanns. Och det var mycket som hände just då, just med, ja, men det var krig och grejer och så, eller som det stod i tidningarna. Och jag tyckte det var hur häftigt som helst att läsa om. Och likadant var när jag var liten, kommer jag ihåg att det var det här stora MC-kriget i Sverige. Där de sköt mot varandra. Jag sparade ett tidningsutklipp för jag var jättefascinerad av det när jag var typ 7-8 år. För jag tänkte, de är häftiga, de vågar ingen slå när man liksom, till skillnad mot mig som fick stryka hemmet och så.
Med åren så blir Rickard mer involverad i gänget. Samtidigt så har han ett vanligt jobb med eget företag och familj med barn.
Det vart väl någonting att man slets däremellan, för ena stunden så ville man ju vara en familjefar och vara där hemma liksom, men andra stunden så ville man ju, eller kände man att man behövde vara med liksom, gänget eller grupperingen eller nätverket eller vad man nu vill kalla det. För att man liksom, det var min familj, det är de som har tagit hand om mig.
Men det blir svårt att parera en gängtillvaro med ett 9-5 jobb och ett familjeliv. Rickard separerar från barnens mamma och hamnar i en tvist om vårdnaden om barnen. Han säljer företaget och häktas ett flertal gånger på kort tid. En dag så går en indrivning av en knarkskuld snett. Han grips, häktas för mordförsök och döms till slut för grov misshandel. Han får 3 år och 8 månader. Och första tanken är att bara sitta av tiden och sen återvända till livet utanför som vanligt. Men på anstalten får han kontakt med avhopparverksamheten Passus genom en annan intagen. Han är skeptiskt inställd till en början, men med tiden så svänger han. Han lämnar sin hemstad, sitt gäng, flyttar till en ny stad, ordnar lägenhet och fixar ett jobb. Han får hjälp med att fixa smågrejer till lägenheten och någon att äta lunch med ibland.
Ja, sen var det där. Det är, typ, det är väl det som motiverade mig mest. Det var väl att det fanns en möjlighet framför allt. Och det fanns någon som gav mig ett alternativ till något annat.
Det där, det är en kort version av Rickards historia. Men som vi sa i början så ska det här avsnittet handla om något mer än bara en persons väg ur gängkriminaliteten. Frågorna vi ställde oss i början var ju till exempel hur man inom gängmiljön ser på de lagförslag som läggs fram just för att komma åt gängen, om hårdare straff och vad som egentligen kan locka någon grovt kriminell att hoppa av den banan. Så vad tror Rickard egentligen att man kan göra för att komma åt gängkriminaliteten?
Först och främst så måste vi nog börja redan mycket tidigare, alltså väldigt tidigt i tonåren, om inte tidigare än så. Och det identifiera ungdomar som har kanske problem hemma eller som har liksom kanske odiagnostiserade diagnoser och ge dem ett alternativ till något annat, något mer produktivt, om det nu är träning eller om det nu är musik eller om det nu är konst. kanske liksom vanligt, hedligt, gammalt hantläraryrke som man kan gå som lärling. Någonting annat, som sagt, ge en möjlighet. Det är väldigt många, nu vet jag inte hur det är i dagsläget, men jag kan bara prata om när jag var liten. Det var väldigt många som kunde ha ringt i klockan och sagt det här är någonting som är fel. Allt ifrån SOS när jag var liten till liksom fritidspersonal, till skolpersonal, till polisen som grep mig första gången, eller SOS som fick ta hand om det gripandet. Eller det var väldigt mycket som saker som hände innan man går med i, som sagt, något som räknas som organiserad brottslighet eller grov kriminell brottslighet. Det sker inte på en dag. Det är inte så att man går och knackar på en dörr och bara hej, kan jag få en pistol och hjälpa er att skjuta killar liksom. Utan det är något som sker successivt. Så där måste vi nog bli mycket bättre. Och
men jag tänker, om man också pratar om de som redan har hamnat där då, alltså om man är i den situationen, att man är i ett gäng och sådär, vad ser du som kan hjälpa? Alltså hur pratar man mycket om det, i till exempel i det gänget du var, eller i de andra som du hade runt dig som var kriminella? Pratar man om risken med, säg, ett hårdare straff eller sådär, eller pratar man om en väg ut och så?
Men det här med hårdare straff, det är ju bara spel för gallerien. Det är bara för att få den allmänna publiken, alltså de vanliga svensson, och bli nöjda eller tro att det görs något åt problemet. Jag menar, om du är med i en uppgörelse där det involveras skjutvapen och någon dör, så får du livstidsfängelse. Du får inte mindre än livstidsfängelse. Då spelar det ingen roll om du skjuter en person eller om du skjuter fem personer. Har du väl gått över den gränsen, så vet du att till slut så kommer du bli gripen. För det är, även om det tar tid, även om det kanske tar ett eller två, kanske 2,5-3 år innan, eftersom polisen är så överansträngd just nu, så kommer den personen till slut torska. Det är liksom, den personen som har gjort det vet ju inombords att det här kommer ta slut någon gång. Och jag tror att om man väl har gått över den gränsen, så kommer man ju fortsätta. För att antingen för att man vet att det spelar ingen roll, då kan jag lika gärna ta alla de som jag hade problem med. Eller för att man har kommit på att man kan tjäna pengar på det här. Och de pengarna kan man använda tills man åker fast. Så just det. Och sen, ja, vad ska de höja straffen på då? De har ju höjt vapenbrottsstraffet till 2 år. Vad ska de höja där då, till 5 eller 10 år? Det spelar egentligen ingen roll heller. För den som har ett vapen på sig har ju antingen den för att den ska använda den mot en person, och förväntar sig att den ska få ett livstidsstraff. Eller så har den på sig för att den inte vill dö. Då är det ganska okej att få 5 år för att få överleva. Det är en ganska billig livförsäkring. Förstår jag hur mitt tänk det.
Men jag tycker det är vissa som pratar om straff också. Alltså inte nödvändigtvis att det handlar om att vad ska man säga, att man ska lära någon en läxa, eller att någon ska komma ut som en bättre medborgare. Utan det är också vissa som pratar om hårdare straff helt enkelt som ett straff. Alltså att det är så här, om du gör det här så ska du sitta inne så här många år. Det spelar ingen roll hur du kommer ut på andra sidan. Alltså hur tänker du kring det?
Ja, men det är ju också, det är ju egentligen helt idiotiskt om man ser det så. Det enda som du gör där, det är att du liksom göder ett monster som kommer komma ut med ännu mer hat mot samhälle, mot personer, och framförallt som inte har någon möjlighet till att göra någonting. Om du har hållit på med saker under den här perioden innan du torskar, för att du tror att det är det du kan, eller för att du ser det som din identitet, du får ett långårigt fängelsestraff, kommer ut igen. Ja, det är inte precis att du har lättare att hitta någonting annat att göra, eller att du mår bättre när du kommer ut.
Vi ska snart prata mer med Rickard. Först några ord från vår sponsor.
Oroliga tankar, spänningar i kroppen eller stress. När mörkret kommer är det lätt att bli nedstämd. Förändringen från sommar till höst kan kännas svår, men istället för att undvika tunga känslor så är det viktigt att vi möter dem. Vill du veta hur? I Mindfulness-appen kan du lyssna på höstmeditation och flera andra övningar som kan hjälpa dig att minska din stress och bli mer närvarande i livet.
Så, då var vi tillbaka igen. Och idag pratar vi gängkriminalitet med en person som tidigare varit involverad i just det. Gäng, ja. Det är en term som slängs hit och dit i debatten och som ibland känns som att den används för att beskriva all typ av kriminalitet som involverar fler än 3-4 personer. När vi pratar med Rickard så tycker han att man lätt blandar ihop äpplen och päron när man beskriver allt som gängkriminalitet.
Men det, är ju, det som jag reagerar väl på är väl mycket utav de här skjutningarna och grejer. Det kallas för, mycket av det kallas för gäng och så. För mig, jag ser inte det. Men för mig är de, alltså gängkriminella eller gäng för mig, det är de traditionella gamla gängen som fanns på 90-talet, 2000-talet. Då snackar vi MC-världen eller Original Gangster eller Black Cobra som har ett liksom gängemblem som väljer sig att ställa sig utanför samhället, som liksom har ett varumärke där man försöker genom en viss symbol eller liksom ett visst namn få en viss respekt, eller för att folk liksom ska veta att de här tillhör jag, och det är liksom så är det bara. Det ser jag som ett gäng. Och sen sådana som är sammanknutna för att de kommer från samma ort eller för att de har något annat gemensamt intresse och kan hjälpa varandra. Det blir mer ganska sittande nätverk där också konflikter kan blossa upp ganska lätt. För att det till exempel saknas pengar eller det är någon som inte har levererat där den ska och så. De här med gamla traditionella gängen som jag har mer erfarenhet, där är det ju så att det tas det upp saker och ting. Om någon tycker att någon annan medlem har gjort något fel emot den, då tas det ju upp på möte liksom. Och sen så,
men du menar att det finns liksom inte samma sammanhållning, alltså att det är därför det är mer våldsamt i de här nätverken?
Ja, men det skulle jag tro. Framförallt det, och sen är det mycket, mycket yngre personer också. Vissa av de här som är bland, som har varit i de här skjutningarna är 15, 16, 17 år liksom. Det är ändå 18-årsgränser i de flesta vanliga, alltså de sortens gäng som jag pratar om.
Vi debatterar gäng supermycket och vad man ska göra åt det och vilka saker som funkar och vilka som inte funkar. I de miljöerna du har varit, pratar man mycket om det där? Alltså om liksom riskerna med ett nytt lagförslag eller sådär, alltså hur närvarande är den diskussionen i de gängen du liksom har varit i, eller den organisation du har varit i?
Nej, men det som har varit mest snack där, nu är det ju som sagt, nu är det ju ganska många år sedan jag lämnade, men till exempel när jag satt min sista fängelsevistelse så var det ju väldigt mycket prat om det här med anonyma vittnen och kronvittnen framförallt. Hur man kan tycka att det skulle vara något rättssäkert överhuvudtaget. Och att inte till exempel de flesta skulle förstå hur det skulle kunna användas utav andra kriminella för att få bort andra kriminella. Som ett jättesmart alternativ emot att skjuta dem då, till exempel.
Alltså, du har ju själv varit liksom in och ut i, på olika anstalter och sådär. Du har liksom varit i det här, i det här systemet en massa år. Du har också massa runt omkring dig som har varit det. Alltså, vilka saker ser du som funkar, som får folk att lämna kriminalitet eller som får folk att inte gå tillbaka till sitt gäng när man kommer ut igen?
Att de vill lämna eller att de vill göra något annat. Det är det enda egentligen. Det är ju motivationen hos personen. Och sen vad som finns för hjälpmedel runt omkring då. Men sen så skulle jag säga, jag tycker den norska fängelserna låter helt fantastisk, och deras upplägg liksom att göra det så bekvämt som möjligt för fångarna och ge dem så mycket frihet som möjligt fast det ändå är en anstalt, vilket gör så att det är mycket mer lugn och liksom harmonisk stämning på anstalterna. Det är mycket mindre för bråk. De har dessutom att de har mycket mer satsningar på att kunna få en utbildning där, uppföljning efter, till exempel den klienttandläggare du har på anstalten följer det sen när du kommer ut från anstalten, till skillnad mot här. Då säger du tack och hej när du muckar, och skulle någon av de kriminalvårdarna ta kontakt med dig när du är utanför, eller om du skulle ta kontakt med dem och någon skulle få reda på det utav styrningen, då anses det vara högst olämpligt att den personen kan förlora sitt jobb. Det kanske hade varit mycket enklare för den här personen som har tillitsbrist i samhället och inte tror på myndigheter och grejer att ringa till den personen. Till exempel om det är någonting som skulle krångla. Hej, fan, jag vet inte hur jag ska göra med det här med SOS-blanketten. Jag ska fylla i det, jag orkar inte. Vilken ruta skulle det vara? Eller hej, nu säger de att om inte jag betalar hyran, jag har ingen bankdosa, jag har ingen, vad heter det, mobilt bank-ID, hur ska jag göra? Sådana saker. Det hade kanske varit mycket enklare.
Sist här, Rickard som gästade dagens avsnitt. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsand och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Oss hittar ni i alla olika typer av poddspelare, så se till att prenumerera på oss där, så hörs vi snart igen. We'll be right back.